Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl.
Ja, och det här är podden som ger er true crime på riktigt. Även denna vecka.
Även denna. Och denna vecka testade vi på någonting nytt. Märkte du det ens?
Nej, vad var det vi gjorde?
Vi gick ju igenom alla våra krämpor innan vi tryckte på inspelningsknappen.
Det känns fräscht.
Det är liksom, ja, då kanske tänker så här, mår de bra idag? Nej, vi mår precis som vanligt. Bara det att vi körde det innan vi tryckte på knappen.
Ja, jäklar. Tänk vad intressant ändå. Tänk om det sitter lyssnare där ute som alltså förväntar sig en veckoexposé av krämporna.
Ja.
De gör vi besvikna den här veckan.
Absolut, för att här är det ett prima kött.
Ja, det är det. Indeed.
Och den här veckan, det är en ny vecka, lite olika saker som jag bara vill säga. För att du kommer hålla låda den här veckan, så att jag tar chansen innan. Jag kommer säga några saker. Vi har fått rätt mycket frågor om önskningar om uttalande kring Mats Löfvings död. Vi kommer överhuvudtaget inte gå dit.
Det låter väl vettigt.
Helt fel instans. Vi kan bara konstatera ett otroligt tragiskt alltihopa.
Det kan vi göra.
I övrigt så kommer vi inte uttala oss om den saken överhuvudtaget. Någonting festligare är att vi har varit på kalas.
Vilket kalas det blev.
Jag minglade.
Åh, vilket party. Ja, det gjorde du. Du minglade ju fram till en viss punkt. Efter den punkten, då tog det slut. Definitivt slut, så att säga. Nu kommer jag inte mingla mer. Hej då!
Det är nästan så jag skrattar åt mig själv. För att jag liksom, det är som att du har gjort mig uppmärksam på mitt beteende. Vilket gör att jag ser mig själv lite utifrån. När jag i panik börjar rota i din handväska. Anna, var är mitt garderobskort?
Ja, var är det kortet? Var är läppstift, plånbok, telefon? Var är mitt kort? Är det här mitt kort? Hade du 1349 eller hade jag 1410? Eller?
Ja. Det är korrekt. Jag morfar in to Fred Flintstone och så vill jag göra en sån här flinta start. Jag börjar snurra på stället, sen bara fo. Ja, jag var väldigt väldigt nöjd med min sorti.
Ja, det ska du vara. Den var abrupt. Och definitiv.
Ja, det var den. Men jag lärde också känna en otroligt härlig kvinna som satt bredvid mig till bordet. Författaren Britta Röstlund. Vi har också mejlat. Jag är lite bjuden till Paris, typ.
Va? Vad hon berätta? Vad vill hon?
Vi hade bara en jävligt trevlig middag. Där vi pratade mycket om skrivrutiner. Eftersom hon har då författat i 23 år. Tänker jag, du har ju kommit på något. Alltså, hur får du en rutin i det hela? Så hon berättade om sin rutin och sådär. Och så berättade hon om vad hon skriver om och sådär. Så mejlade jag och mejlade hon. Och så konstaterade hon liksom att kom till Paris.
Aha, hon ska bli din nya skrivbästis nu. Eller?
Ja, jag ska börja skriva liksom härliga franska romaner om Montmartre. Det är mitt nya. Jag känner att jag är otroligt nära.
Ja, men gör det. Åk till Paris och skriv lite.
Jag åker mycket hellre till Örebro. Sveriges framskärt eller mellangård.
Scandic Västhaga.
Ja. Okej.
Hur den är så var det ju otroligt pampigt och fantastiskt fint. Det måste man ändå säga. Det är ju inte så ofta man får möjlighet att gå på en sån baluns. Och det är ju härligt ändå.
Nej, vi konstaterade ju båda två sågar på våra sociala medier. Alltså, första gången jag var och skred ner för den feta trappan där i Blå Harlem var ju, för mig var det när jag blev polis. Och sen har man ju varit där en herrans massa gånger av olika, man har tittat på folk, jag har jobbat väldigt många gånger med personskydd och så vidare. Men nu var man liksom balunsig igen. Och då tänkte jag så här, nästa gång kanske du och jag står där Dear Royal Highnesses, member of the Nobel Prize jury. Är det fysik vi tar den i nästa
det,
gång?
Det tog du väl rimligen var jag i litteratur då, eller?
Mm-hmm, ja, du tänker så. Jag tror att jag har närmare till fredspriset, tror jag. Litteratur. Men, ja.
Ja, det är samma här i och för sig.
Apropå fredspriset, Anna, jag är förbannad. Mm.
Oj.
Så jag kommer göra en lite av en kupp nu. Därför att egentligen så är det ju absolut inte veckans rövhatt. Utan du kommer ju komma med en lista i slutet på avsnittet.
Jajamän.
Men jag är så arg så att jag kan inte vänta till nästa vecka. Så jag kommer ta en rövhatt här och nu.
Men kära gistandes, ut med det.
Ja. Jag känner att det är liksom en boll som har kastats upp och jag behöver slå lite på den. Och då undrar jag så, Anna, vet du vad en snippa är?
Ja, men, snälla. Oh, ska vi gå dit?
Hashtag, ja, men lite.
Jag vet vad en snippa är.
Ja, alltså lite. Och då ska vi inte, eftersom vi är vår podd och folkbildning, vi ska inte gå ner i just det caset. Men låt mig bara få... folkbilda lite i liksom juridiska. Varför det har gått så in i helvetes dåligt.
Ja, men gärna.
Jag tar ett par minuter här nu. Och det är alltså det som har hänt är ju då att det är en man som är dömd i tingsrätten för våldtäkt mot barn i två fall.
Mm.
Han blev dömd till 3 års fängelse. Det är en man som är 50 plus som har haft fingrarna innanför trosan och i ett barns snippa.
Mm.
Det har hänt. Detta överklagar. Och då blir han ju dömd i tingsrätten. Och i tingsrätten så sitter ju en ordförande. Då det är en utbildad juristdomare. Och så finns det 3 nämndemän som är politiskt tillsatta. Mm. Det här har vi pratat om i ett avsnitt som heter All Rise.
Yes. Stämmer bra. Mm.
Överklagat till hovrätten. Där blir han friad. Och nu, om han inte är helt bara bott under... ett durkslag senaste veckan, då har ni ju sett på sociala medier att folk är arga, med all rätt.
Ja.
Det är inte bara det är inte bara är personen på gatan som är känslomässigt arg, utan det är varenda jävla juridisk bevandrad person står lite med och ser ut som en fågelholk, såhär, va?
Ja, alltså, men det är ju kraftigt förtroendereducerande för svensk domstolsväsende, det får man väl ändå säga.
Det är en skamfläck.
Mm.
Och då tänkte jag så här, nej men då har jag följt det här. Och då ställer man sig lite frågor, hur fan kunde det bli så här? Så varför är han frikänd?
Mm.
Därför att de säger att han har begått brott, men han blir ändå frikänd. Det är därför det liksom, det överklagas i alla fall till hovrätten. Och i hovrätten, då ska ni komma ihåg att då är det 3 juristdomare. Mm. Alltså 3 kunniga, juridiskt bevandrade personer och 2 nämndemän. De är 5 till antalet. Alla ville fria den här mannen, utom en. Det var den enda som var kvinna. Jag bara nämner det, så som en passus i det här. Och medelåldern på de som satt då, som jury, eller vad vill säga, de som sitter liksom, som är rätten i det här fallet.
Mm.
Snittåldern är närmare 70 år på
just
dem.
Det.
Mm. Det kanske kan spela med, tänker jag.
Mm.
Och varför friades han då? Jo, krasst så hade ju åklagaren yrkat på brottet våldtäkt mot barn. Det är där åtalet gäller. Våldtäkt mot barn. Det är ju, eftersom ni har lyssnat på då 300 avsnitt i den här podden, så vet ju ni att varje brott har liksom en gärningsbeskrivning och x antal rekvisit som måste täckas. Och hovrätten anser alltså inte att det är styrkt. Och är det inte styrkt, det är inte bevisat, rekvisiten inte är täckta och så vidare, då döms man inte i svenskt rättsväsende. Och då ett litet utdrag ur domen, då säger de så här: det bevisade handlandet kan inte sägas vara av sådan karaktär att det utgör sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag. Åtalet för våldtäkt mot barn kan därmed inte vinna bifall. Alltså, man anser att bevisen inte håller för att täcka rekvisiten för våldtäkt mot barn.
Mm.
Nu, då kommer ett problem. Åklagaren hade bara yrkat på det brottet. Ibland ser man ju alternativa åtal.
Ja, just det, rubriceringar.
Alltså, våldtäkt mot barn, det hade kunnat heta eller sexuellt utnyttjande av barn eller sexuellt övergrepp mot barn. För det är ju liksom de brotten som är... Om det inte riktigt håller så kan man liksom safea upp.
Mm. Mm.
Det är som att säga grov misshandel eller misshandel.
Mm.
Ja. Och det som är centralt här är själva penetrationen. Det är det de har stört sig på. Mm. För att, och då måste vi se då, vad säger gärningen våldtäkt mot barn? Brottsbalkens 6:e kapitel, där hittar ni alla sexualbrotten. Paragraf 4. Den står så här. Den som har samlag med en person under 15 år, hon var 10, eller genomför en handling som kan likställas med samlag, gör sig skyldig till våldtäkt mot barn. Och likställas med samlag innefattar, det är därför de är så noga med att huruvida det har skett en penetration eller inte. Har han eller har han inte varit inne i själva slidan, i vulvan, alltså där inne.
Mm.
Och då ett annat utdrag då ur domen. Målsägarens återkommande svar under polisföraren om att mannen har haft ett finger in i snippan kan alltså inte tas till intäkt för att han förde in fingret i hennes slida. Och det gäller även när man beaktar att hon i inledningen av första föret uppger att han kom in i snippan, citat, typ långt in. Det är det hon säger. Mm. Och hon säger det till sina föräldrar, till skolpersonal, till polisen. Hon håller fast i, hon är som ett drömvittne, om man nu får säga det så.
Mm.
Så som rättsväsendet vill att människor helst ska bete sig, för att man ska då lägga vikt vid deras ord. Och då är det ju, ursäkta mig, en av de här jävla tomtarna i hovrätten som säger, man kan inte chansa, det ska vara ställt utom rimligt tvivel att fingret varit inne i själva slidan. Vår bedömning var att åklagaren har behövt presentera ytterligare bevisning för en fällande dom. Det man, och då går man ju då, det här är ju det som då kritiken kommer.
Mm.
De har totalt mållåst på ordet snippa.
Mm,
ja. Och då har de gått till ordboken och så har de tittat. Vad är en snippa? Och då säger ordboken att det är kvinnans yttre könsorgan. Och då tänker ju de här farbröderna att, aha! Och då säger hon snippa, då kan ju inte hon ha varit inne i slidan. Då räcker alltså inte att barnet säger han var inne med fingret i snippan, citat, typ långt in. Då säger de så här, fast snippan är de yttre könsdelarna. Ja. Då har hon ju inte varit i slidan. Och har hon inte varit i slidan, då är det inte en penetration. Och då är det inte likställt med våldtäkt. Och då kan det inte bli fälld för våldtäkt.
Mm.
Alltså, det, jag får så här,
men du sa
hjärnblödning.
Medelåldern var 70, något.
Ja, nästan. 66, 67 någonstans där.
Kan man tänka sig att den här generationen har gått miste om begreppet?
Om hjärna. Det är det du skulle säga.
Om snippan. Alltså, det framstår ju som så okunnigt, obildat och
oseriöst
och orättssäkert.
Ja, men det, exakt.
Hela
det saknar både kunskap, det saknar barnperspektivet. Det är en tjej som är 10 år. Jag lovar att om jag stannar 10 vuxna kvinnor på gatan och så vill jag så här, berätta för mig vad din snippa slutar och din slida börjar.
Mm.
Då tror jag att ganska många av dem kommer bara, är det inte typ samma sak?
Exakt.
Är det inte bara olika ord? Nej, det är det inte, för det ena är på utsidan och det andra är på insidan juridiskt sett.
Ja, men det är ju inte
och uppenbarligen.
Alltså, herregud. Och omvänt. Omvänt, Lena Ljungdahl. Om du går ut i en 3:e, 4:e klass och frågar flickor vad de kallar sitt könsorgan, så kommer ju 90% svara snippan. Eller möjligen fiffi. Alltså, en 10-åring pratar ju inte i kliniska termer.
Nej.
Så som vagina, slida eller vad vet jag.
Nej, och det här är ju de jurister som har gastat nu, de är ju förvånade och upprörda för att det är ett märkligt resonemang. Man har snöt in på ett ord istället för att lyssna på en hel berättelse, en helhetsberättelse. Vad är det hon säger? Att han har haft fingrarna
långt
inne, inuti henne.
Nej.
Jag tycker att det här är ett jävla underbetyg och en skamfläck för hela rättsväsendet. Det saknas helt ett barnperspektiv på det här. Det saknas uppenbarligen kunskap på ämnet.
Verkligen.
Och det som händer nu vill jag bara säga så här. Åklagaren är givetvis inte nöjd med detta. Men det är faktiskt upp till riksåklagaren. För att det är riksåklagaren som då ska överklaga till högsta domstolen, som måste meddela prövningstillstånd. Och det skulle jag bara säga, det är inte särskilt självklart. Jag såg en siffra på att det kommer ungefär 6 000 förfrågningar till högsta domstol per år, varav 100 beviljas.
Det är väldigt få.
Så jag bara, fuck you, kände jag.
Men jag, alltså, jag känner också att det här måste ju få ett större, liksom hamna i ett större sammanhang också.
Ja.
Våra domstolar kan inte tillåtas att ha så låg kunskap om både, som du är inne på, barnperspektiv, men också basal terminologi som kanske då främst yngre generationer använder sig av. Det måste också de som sitter i domstolarna ha kunskap om.
Ja.
Så att jag hoppas att det kommer att bli följdeffekter av detta på olika sätt.
Tror du, jag såg ju den här, du och jag såg ju båda den här lilla grejen som har valsat runt på Instagram idag.
Just det.
Den är ju kul alltså.
Den är, den här, du tänker på den här. Ja, just nu sitter man i domstolarna och försöker definiera vad det innebär att vara dum i huvudet.
Ja.
Om man då är dum, så att säga, inne i huvudet eller utanpå.
Om man är dum inne i sin hjärna eller om det är utanpå huvudet man är dum. Det är fantastiskt roligt.
Ja, det är det.
Jag skulle bara, för att jag tycker att det är viktigt med så här, källa. Jag måste bara säga vem det är som har myntat det. Han heter Erik Löwenthal, som kom på den geniala sägningen. Det är inte vi.
Nej.
Okej, Anna, nu fick jag brinna av, vilket gör att jag lite mer lugn. Annars skulle jag sitta här och muttra under ditt avsnitt. Och jag ser vad vi ska prata om och jag har ingenting att tillägga.
Ingenting
tror
på
jag.
Detta.
Nej,
men
kör.
Idag ska vi prata om, alltså det kanske inte egentligen är ett kriminologiskt eller rättsligt fenomen som vi så ofta stöter på i Sverige egentligen. Men det är ett tema som jag tycker är angeläget att prata om. Vi ska prata om organhandel eller organtrafficking. Eller organ tourism. Alltså det finns olika begrepp.
Det är ett sjukt begrepp.
Det är ganska sjukt.
Alltså det är inte en njure som turistar.
Det är det inte. Verkligen inte. Utan det handlar ju då om människor som reser till andra delar av världen för att få sig en njure. Så att säga, till livs.
Ja.
Det här är ett globalt problem. Och det sjuka, alltså jag har ju sedan låg ålder varit perverst intresserad av vissa saker. Bland annat detta med organhandel. Jag tror inte jag var mer än 11-12 år när jag läste en tjock bok om organhandel. Det här är helt sant alltså. Och jag tyckte det var så intressant hur det här kan förekomma. Det har liksom förekommit i så många år, i så många delar av världen.
Gud. Så när vi andra satt och läste de här stora A3-böckerna, så funkade om hur man bygger en transistor. Hur man bygger en transistorradio, då satt du och läste på om organhandeln.
Ja, men det sjuka är att min son är ju lika pervers han. Han lånar ju, alltså de andra lånar då, hur funkar det böckerna? Nej, då kommer han hem med en bok, häromdagen, en bok om Stalin. Det kan alltså,
ja,
men det är något med det där. Det här med organhandel tycker jag är intressant på flera plan. Vi som sagt nås inte ofta om nyheter kring det här såklart. Även om våra kära kollegor och vänner som ägnar sig åt transplantationsmedicin naturligtvis har koll på detta. Mm. Det här är ju någonting som uppkommer när det finns en efterfrågan då på organ. Friska njurar, levrar och annat. Och att när den efterfrågan är större än vad det finns legalt donerade organ. Och det här drabbar eller sker även svenska medborgare. Alltså som står kanske i donationskö för en njure och som väljer att resa till ett annat land för att köpa och få en njure.
Ja, men jag tänkte precis säga det, alltså uppsåtet måste ju på något sätt komma från en enorm desperation för att få bli frisk. Alltså man kan ju förstå varför någon desperat ger sig ut i världen för att försöka få tag på en njure om ens partner, morsa eller barn håller på att dö. Alltså man förstår ju varför handeln
självklart, finns. Alltså det ligger ju mycket i potten. botten här. Och jag läste en siffra häromdagen vad gäller njurtransplantationer. 2008 så transplanterades det drygt 400 njurar, 419. Men endast 136 av dem kom från levande donatorer. Och övriga då 280-något fallen kom från en avliden donator. Och det här innebär ju då att den som står i kö och väntar på att få en njure, alltså rent krasst måste vänta på att någon måste dö för att man ska kunna få ett organ som är lämpligt. Så redan här kanske vi ska slänga upp en uppmaning och uppmuntran att anmäla er för donationsmöjligheter. Och jag vet inte vad som gäller för levande donationer, men jag utgår från att om du är i behov av en njure så kommer du ju fråga dina nära och kära i första hand. Tänker jag. Men jag tror inte det finns något register för det.
Vi kanske ska förtydliga att våran bok Någon måste dö inte handlar om organdonation.
Det gör den inte. Det gör den inte. WHO har också engagerat sig i frågan kring organhandel. Och de uppskattar att någonstans mellan 5-10% av alla njur- och levertransplantationer under år 2007, det var de sista siffrorna jag hittade, skedde med illegalt tillvaratagna organ. Och vi kommer gå in lite grann på definitioner av detta med organhandel, vad det innebär för någonting. Men här kommer då en liten exposé, en historisk tillbakablick kring detta med organhandel. Alltså före 2000-talet så var detta med organhandel begränsat till stor del till Sydostasien och Indien. Och mottagare av organ var vanligen inte från Sverige utan från asiatiska länder framförallt. Men också EU och USA rapporterade om enstaka, alltså mer så här anekdotiska beskrivningar om enstaka individer som hade rest ut för att få njurar framförallt. Sen händer då någonting runt millennieskiftet och då verkar alltså organhandeln ha fått ett större fäste och liksom spridit sig mer runt jorden och i fler länder. Och idag så har det fått fäste bland annat i Latinamerika, i Nordafrika och i andra delar av världen. Och de gemensamma faktorerna här är ju faktorer som alltså främjar trafficking, alltså ekonomisk instabilitet, fattigdom och så vidare. Jag läste faktiskt en artikel i Läkartidningen som jag nu kommer citera. Ett exempel på hur detta kan gå till. Och då stod så här: den kinesiska fången förs till avrättningsplatsen, skjuts till döds, omedelbart tas kroppen om hand, värdefulla organ opereras ut för att vidarebefordras till ett sjukhus där köparen väntar. Vårdkedjan är väl förberedd, fången är redan blodtestad och vävnadstypad. Alltså man måste ju då försäkra sig om att organen från en individ passar en mottagare. Läkare assisterar vid ingreppen och ofta finns det då en känd mottagare. Och det här är ett scenario som låter skrämmande och läskigt tror jag för de allra flesta. Men det är alltså någonting som sker mer eller mindre rutinmässigt och som drabbar massor med människor som är dödsdömda i Kina. Och en uppgift då i samma artikel från 2007, det var att det året så gjordes 11 000 transplantationer i Kina. Varav då ett stort antal kommer alltså från dessa fångar som är dödsdömda.
Ja, då tänker man då, nu jag försöker tänka. Då tänker man alltså så här, här har en fånge, du är ändå dömd till döden. Hur ska vi utnyttja din kropp på bästa sätt?
Ja, nej men alltså,
det är hårt.
Ja, det är hårt och det är ju så många liksom inspel här, känner jag. Det är ju etiska frågor, inte minst. Man undrar ju om de här dödsdömda fångarna överhuvudtaget haft något val i frågan.
Ja, alltså, skulle man vara superduper duper krass och pragmatisk och någon form av har ett cirkulärt tänk, så kan man ju gå i fällan och tycka, fan, det är väl bra om de ändå ska dö. Mm. Då kan man lika gärna rädda livet på någon. Alltså man kan utnyttja deras väsen, de är uppenbarligen dödsdömda, till liksom ge tillbaka någon så. Men jag tror att det skulle kunna smyga sig in ett par tankar så här. Är rättsprocessen riktigt rättssäker?
Mm.
Alltså, döms man kanske för lätt för att man behöver... Alltså jag, som ni förstår så är jag ju helt emot detta. Men jag kan förstå... Liksom, det går inte att säga att det är 100% värdelöst. Nej. Alltså om en kropp ska dö och man med delar, reservdelar för den kroppen kan hålla liv i någon som... annars dör. Men det kommer ju med så jävla mycket etisk-moraliska risker som gör att det ändå blir uteslutet i slutändan. Det var bara det.
Ja, och så här, alltså handel med organ är ju förbjudet i de flesta länder i världen, även om det då förekommer i bland annat Indien, Kina, Pakistan och Iran och en del andra länder. Och skäl till
att... när du säger förekommer, är det lagligt alltså?
Nej. Det är det inte.
Nej, ja, i vissa, inte ens där.
Jag kommer återkomma till det. I vissa delar av världen så finns det vissa statliga inspel som gör... Ja, men som Kina, till exempel. Där är det ju, så att säga, tillåtet att agera på det här sättet. Det är ju till och med statligt sanktionerat att göra på det här sättet. Men det vi pratar om nu främst, det är ju den illegala organhandeln. Och den sker ju för att det finns så många människor som är i behov av nya organ, samtidigt då som köerna för att hitta en lämplig donator och få ett organ den lagliga vägen, så att säga, är så otroligt lång. Så människor hinner ju tyvärr dö.
Tillgång och efterfrågan.
Ja, men det är ju så. Och... för att återknyta lite till det du var inne på, att man kan ju relatera till på något sätt upplevelsen av att stå då i en donationskö och vänta på ett organ som man inte vet kommer hinna dyka upp, och att man vill göra allt för att försöka leva vidare. Och då kan ju alternativet att köpa ett organ på den illegala marknaden infinna sig, såklart.
För ställen... en helprovocerande fråga. Det är väldigt lätt att stå upp för sin etik och moral när det glider, så att säga.
Ja.
Om ditt barn var döende
och
döden var definitiv, om inte du innan jul får tag på en njure, fan hade du börjat klicka dig runt i världen och gett mer eller mindre fulla fan i huruvida du begår olika saker.
Det är lätt
att vara moralisk när man inte är desperat, menar jag.
Verkligen. Och det jag tycker är en jätteviktig och bra synpunkt, Lena. Men det man kanske inte tänker på, det är ju att den här illegala organhandeln också skapar en stor marknad för olika kriminella organisationer, naturligtvis.
Absolut.
Som liksom går in i den här organhandeln och främjar den. Det finns ju alltså kriminella organisationer som tvingar människor att ge bort sina organ. Det finns exempel på kriminella som dödar människor för att stjäla organ, alltså på beställning. Och det är ju inte så svårt att förstå att det här är inte en liksom vettig verksamhet. Och det finns, som sagt, även svenska medborgare bidrar till det här. Det handlar ofta om människor med dubbla medborgarskap och svenska medborgare av utländsk härkomst som alltså åker till sina hemländer och gör en organtransplantation. Och dilemmat då är ju att de kommer behöva fortsatt vård i Sverige, så att de hamnar ju i vård i Sverige och hos läkare som då inte riktigt vet vad som har skett och vilka förkontroller och tester och matchningar som har gjorts. Man förstår ju såklart dilemmat för den som står i den här organdonationskön och desperat väntar på sitt organ. Men det man också måste förstå är att om man vänder sig då till ett annat land och illegalt köper ett organ, det är att man också faktiskt bidrar till handel med organ, men också övergrepp på människor i värsta fall.
Ja, superduper intressant, Anna. Nu ska vi gå på en kort paus och vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka, kära vänner och lyssnare. Anna håller på och pratar om organtrafficking, illegal organhandel och de moraliska etiska aspekterna av detta, men också så finns det då kriminella som tjänar massa pengar på det här och kanske också har ihjäl människor för att komma åt organen. Vart ska vi nu?
Ja, men du frågade ju tidigare om det är så att säga lagligt i vissa delar av världen att ägna sig åt detta. Eller om staten går in och så att säga sanktionerar handel med organ. Och jag nämnde Kina, där det finns exempel på hur man tar organ från dödsdömda fångar. Det finns också exempel på att staten i bland annat Iran betalar en ersättning till levande donatorer.
Mm-hmm.
Och det är klart att det här förespråkas av vissa, för det gör ju att man får fram så att säga fler organ, men incitamentet att liksom utsätta sig för ett faktiskt ganska omfattande medicinskt ingrepp som dessutom ofta lockar människor i fattigdom.
Jag tänkte säga, man förstår vilka som säger ja.
Ja. Det är ju högst tveksamt, skulle jag vilja säga.
Mm, verkligen.
Det är ju så att fattiga utnyttjas i den här businessen och riskerar sitt liv krasst för att andra med pengar ska må bättre. Och dessutom vissa mellanhänder i vissa delar av världen ska tjäna pengar på detta.
Jag hör, när du pratar, jag hör inte jättestor skillnad kring den här problematiken som om vi pratar surrogatmödraskap. Det är samma sak.
Ja.
Fattiga, utsatta, gör saker med sina kroppar för att rika ska må bättre, leva väl. Och däremellan är det någon som tjänar pengar. Det är lite samma sak, känner jag.
Ja, jag håller helt med.
Även om man kan förstå mottagaren, vad den vill. Man kan förstå det, men man kanske inte hela vägen förstår vad man bidrar till. Precis som du sa.
Nej, men precis. I ett större sammanhang så får det ju konsekvenser och effekter som inte gynnar någon egentligen. Ja. Jag skulle vilja att du, om du tittar i manus så har jag lagt in en länk där. Under rubriken One Kidney Island, eller The Kidney Market. Ja. Så jag har lagt in en länk till The Daily Mail, en artikel.
Yes.
Mm. Om du går in på den där länken och scrollar ner, har du fått upp artikeln?
En sekund, jag måste klippa och klistra lite grann.
Och det kan ni andra också göra. Googla The Desperate Men of One Kidney Island. Där handlar det alltså om transplantationsturism och ett litet gettoområde får man nog ändå kalla det i Filippinerna. Om du scrollar ner på sidan så ser du en bild på en massa unga män. Ser du att de har...
Ja, de lyfter sina armar, de lyfter sina tröjor och så lyfter de upp armarna och alla har ett ganska massivt R som går från nedre delen av ländryggen och fram mot höftkammen.
Just det. Bra beskrivet, Lena. Och det är alltså resultatet av att ha donerat eller sålt då, i det här fallet, en njure. Det här är ju då unga pojkar och män som har erbjudits betalning för att sälja ett organ. Och i den här artikeln så omnämns summan 1,000 pund, vilket ju är otroligt mycket pengar i en miljö där människor tjänar i regel kanske $1 om dagen. Alltså 1 pund om dagen. Att då få möjligheten att tjäna 1,000 pund, vilket är massor med pengar att försörja en familj och syskon och mamma och pappa och så vidare med, så kan man förstå att ett incitament finns att ställa upp på det här.
Och, jag förlåt, fastna. Mm. Alltså, Kidney Island. Det, mm. Fy fan, det är krasst alltså. Det är hårt det här.
Det är otroligt hårt. Och att det kallas så här, det beror ju på att just i den här miljön i Filippinerna så är det otroligt många som har ställt upp på detta. För att då få en viss summa pengar. Och man kan tänka att vadå, det är väl ingen big deal. Man kan ju klara sig med en njure. Jo, men det är ju så mycket mer i detta. Alltså, för det första så ska du få en medicinsk vård. Du ska ju se till så att den här njuren kan passa en mottagare. Att göra ett ingrepp där du plockar ut en njure är ju inte riskfritt. Så att du vill ju gärna att det här ska ske liksom lege artis. Alltså, det transplantationsmedicinska ingreppet ska ju ske enligt konstens alla regler för att tillförsäkra att du får en god eftervård och allt det här. Så att, ja, men alltså, det här är ju verkligen, tycker jag, det smakar illa.
Illa? Jag bläddrar ner lite. Här är en kille som då har sålt en kidney för 100 000 pesos, eller 1 145 pund, jättemycket pengar, till en japansk man. My house had just burned down in a fire. There was nothing left. I have 5 kids and was desperate to rebuild the place. I really needed the money. Och så var det liksom, det här var det enda jag hade att sälja. Alltså, fy fan! När man börjar sälja sina egna... Ja, men alltså att börja så här, du vet, man tittar sig runt omkring, vad har jag att sälja? Bara, att börja titta på sin egen kropp. Så här, vilka delar av min kropp kan jag avvara? Man känner sig ju i där vi bor och hur vi bor och hur vi har det. Otroligt ödmjuk inför det faktum att man återigen... liksom, det är min starkaste så här, varje dag. Vilken jävla vinstlott vi har dragit.
Verkligen.
Och inte gjort ett jävla skit för att förtjäna det heller. Utan det bara råkade bli så.
Ja.
Att jag inte behöver sälja mina njurar för att kunna mata mina barn. Liksom.
Jag håller helt och fullt med dig, Lena. Och jag tänkte jag skulle nämna några olika typer av då organhandel eller organtrafficking. Det handlar ju om kriminella handlingar som då syftar till alltså att kommersialisera organ och vävnader. Och det kan ske på olika sätt. Bland annat då trafficking av människor med syfte att avlägsna deras organ. Alltså människohandel i syfte att plocka organ från dem för att sälja. Det innefattar också transplantationsturism, där alltså då sjuka människor reser utomlands för att försöka hitta då ett illegalt transplantat och betala en donator. Där ska sägas att den summa som donatorn får är i sammanhanget extremt liten i normala fall. Och det kan också handla om handel med organ, vävnader och celler som har avlägsnats från levande eller döda människor. Så organhandel kan ta lite olika uttryck, men ske då i kriminella syften. Men det finns en del, och det är ju ändå positivt, konventioner här och viss lagstiftning. Först och främst, något som var nytt för mig, det är att handel med organ numera omfattas av begreppet människohandel enligt Palermo-deklarationen. Och Palermo-deklarationen definierar så att säga globalt vad människohandel är. Och där tas organhandel upp som ett exempel. Mm. Och det tycker jag känns vettigt och rimligt naturligtvis. Vi har också Istanbul-deklarationen som har uppkommit till följd av att ett antal läkare och transplantationsforskare och andra 2008 träffades i Istanbul i Turkiet för att diskutera detta med organhandel och transplantationsturism, och då inrättade Istanbulprotokollet eller då deklarationen. Och här utarbetade man då ett antal förslag helt enkelt för att motarbeta organhandel Och också diskuterade hur man skulle kunna, så att säga, underlätta transplantationer från både avlidna och levande donatorer i världen. Och liksom göra det här rättssäkert och medicinskt säkert. Däremot så, alltså lagen kring organhandel har ändrats i flera länder, bland annat faktiskt i Filippinerna som vi just diskuterade. Men den är fortfarande för, vad ska man säga, för oreglerad eller outtömmande, så att kriminella nätverk hittar ofta liksom sätt att ändå kringgå det här. Så att det är fortfarande ett globalt problem, även om det har hänt ganska mycket i liksom regleringen här. EU-rätten har också klivit in på området, och där har vi den så kallade Santiago-konventionen, eller Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ. Så här är vi nu på Europanivå och har fått ytterligare en konvention med olika syften, och där det viktigaste är att förebygga, förhindra och bekämpa handel med mänskliga organ genom att då bestämma vilka gärningar som ska straffbeläggas. Och då gäller ju att alla länder som ansluter sig till konventionen också, så att säga, ratificerar den och inför förändringar i gällande lagstiftning i det aktuella landet. Och då kan man säga att
för Sverige... Jag älskar när du pratar så här, Anna.
Gör du det?
Ja, det känner jag. Du... Det här, jag
nu
kanske
är
jag ensam
in the zone.
Om det. Ja, jag kanske är ensam om det, men jag bara
ja.
Mer protokoll. Mer juridiskt protokoll. Skitspråk. Ja.
Ja, men då tycker jag att vi bör säga att Sverige har undertecknat protokollet, men vi har inte ratificerat det. Det vill säga att vi behöver ha ett bemyndigande eller ett godkännande av regeringen, så att vi också kan ändra lite i våra lagar. Och det rör ju då straffrättsliga aspekter på det här med organhandel. Och det har gjorts
åtskilliga... Ett litet instick där bara.
Mm.
Om jag får.
Ja.
När det kommer liksom saker internationellt som då ska in i Sverige och man undertecknar olika såna här saker, då kan ju de gå i stick i stäv. Alltså det måste glida.
Det kan de göra.
För det får inte gå emot oss, och därför tar det en jävla massa tid, för att det blir lite så här ringar på vattnet. Okej, nu ska vi få in det här, och då måste vi ändra här och pilla lite här och skruva lite där, och man skruvar inte på lagar bara så där. Det tar tid.
Ja, dels det, och sen så kanske säga kavaschen blir lite för stor.
Ja.
För så att säga, om du nu ska ratificera så att säga Santiago-konventionen, då liksom förbinder du dig också att införa lagstiftning som tar sikte då på att du ska förebygga, förhindra och bekämpa handel med mänskliga organ. Och det är klart, då kanske Sverige tänker sig, ja, men vi har ju inte så stort problem med det här i Sverige. Så är det vettigt då? Ja, det har gjorts, ska sägas, några utredningar, sådana här statens offentliga utredningar, bland annat då donationsutredningen, som föreslår att Polismyndigheten och NOA ska utses till en liksom nationell kontaktpunkt kring ett fortsatt arbete i en strävan då att ratificera Santiago-konventionen. Vi har också faktiskt lagstiftning i Sverige som idag i Sverige gör gällande att det är olagligt med organhandel. Och denna lag kallas lag om genetisk integritet. Och den talar om för oss att handel med biologiskt material i vinstsyfte från en levande eller en avliden människa är straffbart. Och det här kan ge böter eller fängelse i högst 2 år. Vill att jag läser innantill från paragrafen 6 i den här lagen?
Tror du aldrig skulle fråga?
Nej, då gör jag gärna det. Där står nämligen att den som i vinstsyfte tar emot eller förmedlar biologiskt material från en levande eller en avliden människa eller vävnad från ett aborterat foster döms till böter eller fängelse i högst 2 år. Till samma straff döms den som använder eller tar tillvara sådant material för transplantation eller annat ändamål trots insikt om att materialet tagits, överlämnats, tagits emot eller förmedlats i vinstsyfte.
Mm.
Tankar? Känner du till den här lagen, Lena?
Det är ingen jag liksom wingar. Det är ingen jag jobbar med på dagligdags. Däremot så känns det rimligt att det i svensk rättsväsendet finns en lag mot. För vi har så långtgående skyddsfunktioner kring. Alltså man ska inte kränkas efter sin död. Vi har griftefri. Vi har ju så mycket som skyddar oss. Både vid liv och vid död. Så det hade varit väldigt konstigt om vi i dagsläget inte haft något lagrum som reglerar hur man får veva runt med dina organ. Men jag hade ingen aning om att den hette så.
Nej. Och det ska sägas att det är inte brottsligt idag för svenska medborgare att resa till annat land då, till exempel Filippinerna eller Indien, och köpa sig en njure, få den inopererad och sen återvända till Sverige. Och skälet till det här, jag har läst lite artiklar om det här, det är ganska intressant, alltså varför man väljer att göra det om man då står i donationskö. Dels så kan ett incitament vara att det faktiskt är mer eller mindre socialt och legalt liksom accepterat i ens hemland. Det här förekommer i så stor skala så att man liksom inte drar sig av etiska skäl att göra det. Man kanske inte vill fråga en anhörig om hjälp med donation. Man kanske också är rädd för den vård som man tvingas att genomlida i väntan på ett organ, till exempel njur eller dialys. Men det man måste ha med sig är ju de risker det faktiskt innebär att åka till ett annat land och få ett nytt organ. Det är ju en ganska ordentlig process, alltså en medicinsk utredning först. Förbehandling för att kunna ta emot ett organ, massor med provtagningar och annat. Du måste testa organet så att det inte är liksom smittat med virus, HIV eller hepatit eller malaria eller tumörsjukdomar. Alltså du vill ju inte ta emot ett organ heller som är sjukt på något sätt.
Gud, det här måste vara definitionen av risky business.
Ja men verkligen. Och man kan också tänka sig att om man väljer att köpa ett organ från någon som bor i den här One Kidney Island. Att det kanske inte är individer som har fått liksom, haft möjlighet att få sjukvård i livet. De är kanske redan i grunden sjuka, helt enkelt. Och det måste du ta i beaktande när du tar emot ett sånt organ.
Förstå och gå runt och känna sig vid liv, att vara vid liv och inte, jag blir såklart filosofisk, men och inte, alltså att ha en njure i min kropp som skapar liv för mig, ett fortsatt liv. Vilket jävla behov jag skulle ha av att veta att den som blev av med njuren inte har blivit mördad, lurad, såld, slaktad.
Ja.
Alltså fy fan vad man hade behövt lägga timmar på psykologer om man inte visste att det till 100% hade gått rätt till.
Verkligen. Ja. Verkligen. Men det sorgliga i det här är ju att många av de som från Sverige söker sig till andra länder för att köpa ett organ gör ju det på grund av att annars är ju risken ändå potentiell att du faktiskt dör i organdonationskön. Och varje år så är det ungefär 30 personer som dör i väntan på organ.
Fy fan vad deppigt. Ja.
Ja, jag vet. Och det ska också sägas att av de mellan 90 och 100 000 ungefär människor i Sverige som dör varje år så är det många som är potentiella organdonatorer men som inte har anmält sig till donationsregistret och där man då inte kan ta deras organ för att hjälpa andra. Och ofta handlar det om att anhöriga inte är bekanta med inställningen hos den som avlidit. Man har inte pratat om det här innan döden.
Om de vet, men personen själv inte anmält sig, kan de anhöriga säga då? Absolut.
Ja.
Kör.
Mm. Alltså, de anhöriga har ett veto, kan man säga. Alltså, det är den avlidnes inställning till donation, alltså den inställning som har funnits under livstiden som är avgörande egentligen för om organ får tas tillvara för transplantation eller inte. Och det här kan man ju meddela då till donationsregistret eller på ett donationskort, eller man kan ha pratat med sina närstående, och alla de här möjligheterna gills, så att säga. Och man kan ju också ändra sig, man kan ju tycka först tidigt i livet att man vill göra det här och sen inte vill, och då är det det som gäller, så att säga.
Fråga.
Ja?
Du som är i branschen, jag säger att du har i alla fall varit i den medicinska branschen.
Ja, det har jag varit. Ja.
Jag tror, har absolut inget belägg för, men jag gissar att det finns i alla fall ett par personer där ute som är lite tveksamma till att anmäla sig. Jag tror att det kan vara en av bromsarna. Den vanligaste tror jag att man inte ens vet om det. Mm. Eller att man bara inte har gjort det. Mm. Jag tror att en broms är kanske om jag anmäler mig till donationsregistret.
Mm.
Absolut, plocka era reservdelar bäst ni vill när jag är död. Jag har ingen nytta av dem då. Men har en farhåga att om jag gör det och blir jättesjuk, alltså ligger i respirator, inte vet jag, något så. Är det så att de så att säga drar pluggen lite snabbare och inte anstränger sig lika hårt för mig? Jag tror att det finns de som tänker så.
Ja, och det är ju
när
bra
de ser så här, Lena är ju med i donationsregistret. Ska vi inte kalla det?
Nej.
Ska vi inte dra liksom ridå nu?
Nej, så är det definitivt inte.
Rätten
till liv liksom finns ända in i döden. Det är två helt olika saker. Däremot så är det ju en fördel om man har kommunicerat det här med sina anhöriga innan. Och särskilt om man är terminalt sjuk, alltså att man vet att man ska dö. Mm. Så är det väl jättebra om man faktiskt har gjort det. Så att det underlättar inte bara för anhöriga, utan faktiskt också för den som står i kö och väntar på till exempel en njure eller en lever. Eller vad det nu kan vara.
Får läkaren fråga? Förlåt att jag ställer så mycket frågor nu. Jag vet att det är information, men jag fastnar lite här.
Ja.
Får läkaren fråga? Ja, Berit, du är ju terminalt sjuk nu. Du har, låt säga, för det kan, läkare kan vara lite krassa. Vi vet inte, men vi skulle gissa mellan 2 veckor och 4 månader.
Mm.
Hur har du med tankar på donation?
Ja, det...
Får läkaren ställa frågor?
Ja, alltså... Nu killgissar jag lite, men jag kan inte se varför man inte skulle få ställa den frågan. Om man nu för ett samtal om döden, där liksom livets svåraste frågor avhandlas. Hur vill du ha det när stunden närmar sig? Vill du att vi ska... Ja, men alltså, det är klart att jag inbillar mig att frågan kommer att ställas då. Och om inte annat så till anhöriga.
Anhöriga.
Mm. Ja.
Nu får du fortsätta.
Ja, och vi ska runda av temat här. Men jag skulle vilja avrunda det med att uppmana alla er som inte har tagit ställning. Att faktiskt göra det. Om ni kan tänka er att donera era organ när ni inte längre lever. Och i så fall anmäla er till donationsregistret. Vi ska säga att det är ungefär 2 miljoner i Sverige som är anmälda till donationsregistret, och siffran ökar, så det verkar som att det är en trend i Sverige att vi liksom blir mer positivt inställda till att donera våra organ när vi inte längre lever. Men det är också väldigt många som inte har tagit ställning och som inte har pratat med sina anhöriga och inte har anmält sig till donationsregistret. Fundera på det och gör slag i saken om ni vill eller inte vill. Lika viktigt.
Mm.
Jag kan också nämna att man kan välja. Man kanske inte vill donera alla sina organ. Det kan, har man också rätt att faktiskt ha en synpunkt kring.
Mm-hmm. Det vet jag inte om jag gjorde. Jag har ju anmält mig, det är flera år sedan, men jag vet inte om jag gjorde det. Jag bara klickade och i den översta.
Ja. Ja, men det är bra.
Gå lös.
Ja. Lös det bara, ta vad ni vill ha från den här gamla, kroppen.
PS, ni kan skita i vänsterbenet, det kommer inte göra någon lycklig.
Nej, precis. Ja. Ja, jag skulle vilja tipsa om en bok som heter Organ till Salus som Susanne Lundin har skrivit. Den är väldigt bra. Mm-hmm. Om ni vill läsa mer om fenomenet organhandel alltså.
Superintressant, Anna. Vi ska snart gå på paus. Jag ska bara säga, lämna oss inte, för efter pausen så kommer Anna köra en jätteviktig lista. Så vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka igen, kära lyssnare. Och nu har vi helt stängt lådan för den här veckan gällande krimpoddarnas krimpodd och vår folkbildning för eder lyssning. För vi har ju som tradition att vi avslutar varje poddavsnitt väldigt långt ifrån temat. Och varannan vecka är det Anna som listar någonting och varannan vecka är det jag som levererar en rövhatt. Och det, nu fuskade jag ju lite den här veckan, så det blev en bonus. Men innan du ska få komma in och göra den så vill jag bara säga att vill ni oss någonting, vi nås lättast på Instagram, Ljungdahl och Ginghede heter vi där. Man kan skicka DM. Man kan också mejla oss på hej@ljungdahlochginghede.se. Och vad ni kan veta om nu är ju att vi i april ska börja åka ut på vägarna hit och dit. Och kom gärna att träffa oss, IRL som det heter. Ja. Till exempel kommer vi åka till Pigalle i Göteborg, Ystad,
Saltsjöbad.
Saltsjöbad.
Ystads sköka kommer vi också åka.
Ystads Saltsjöbad. Och vi kommer åka också till Steam i Västerås. Ja. Det är S-Groups ljuvliga hotell. Där vi mer än gärna. Ja, vi gör ju det. Ja. Och där kommer vi köra lite krimquiz. Mm. Tänk melodikrysset fast med krimgåtor och musik och bubbel och träffa oss och så vidare. Ja. Så att, och det, all information hittar ni på Instagram om detta. Men nu, Anna, varsågoda.
Ja, nu kör vi min jätteviktiga lista.
Annas jätteviktiga lista.
Du sa ju att ibland så är vi, kan listan vara på ett helt annat tema. Men inte idag. Mm. Jag har tvärtom valt ett mycket ändamålsenligt tema. Nämligen prata lite grann om organ som kan verka överflödiga. Och som kanske man skulle kunna tänka sig att donera.
Det är så makabert. Ja. Nu om du, när du har lyssnat på avsnittet, om du ändå känner dig lite sugen på att börja sälja dina kroppsdelar, så kommer här Annas lista.
Men då är det de här organen som jag skulle ändå vilja föreslå att man väljer i första hand och kanske inte ett livsuppehållande organ. Jag börjar på platsen 5. Och jag vill prata om våra älskade visdomständer. Eller är de älskade? Mm. Det är det som är frågan här. Du känner ju till att det är de där jävlarna, de kommer sist. De kan hålla på.
De har opererat bort samtliga 4.
Just det. Och många med dig. Man är så innerligt trött på dem när de inte har dykt upp i truten före 25 års ålder eller något sånt där. Och många är ju av åsikten, nej men de fyller ju ingen funktion. Där skulle jag ändå vilja lägga in en passus. Det tycker jag är fel. För det är,
då kan bli snygga smycken.
Nej, men det är ju en tuggtand som vilken som helst. Tänk om du förlorar en tand framför. Tanden som du ofta lagade först i bettet. Som du fick karies i när du gick i 6:an. Som kanske har...
Jag vill absolut inte ha en annan människas tand någonstans i närheten av min kropp. Nej. I min munhåla.
Jag menar bara att du kanske inte ska vara så ivrig och dra ut dem. För att det kan ju hända saker i truten. Du kan förlora tänder framför. Och vips, 1-3 så är den där visdomstanden bra. Kanske använda i en bro eller någonting annat. För att faktiskt ändå ha lite tuggfunktion.
Så har du i en brås?
Ja, nej, i en bro.
I en bro?
Ja. Alltså om du behöver ersätta en tandlucka på något sätt. Så kan du göra det med hjälp av en protetisk konstruktion som vi kallar för en bro. Brygga, säger vissa.
Okay.
Sen ska det ju sägas, det är ju inte alla som får de här anlagen. Alla får inte visdomständerna. Och en del får anlagen, men de vill inte bryta fram och sådär. Och det här beror ju på att våra käkar har förändrats lite under historiens gång. Alltså, idag har vi inte behov av de här kraftiga, långa käkarna för att liksom greppa tag om vårt byte och slita det i stycken.
När folk lever på smoothie.
Exakt. Och det har gjort att evolutionärt så har käkarna också förkortats och blivit lite mer gracila. Och då finns det inte alltid plats för råttorna, alltså visdomständerna. Så är det med
den saken. Heter de visdomständer?
Ja, det får du fråga någon annan.
Du kallar dem ju liksom 3-7 okklusalt, eller något.
3-8 då, möjligen.
Ja, 3-8.
Ja. Ja. Okej, plats nummer 4. Låt mig prata lite kort om handflatans långa muskel. Palmaris. Palmaris longus. Det är alltså en tunn...
Det låter ett påhittat namn. Det är ett påhittat namn. Det låter som Jesper Röndahl har hittat på.
Ja, det där namnet. Det ska inte låta, det ska låta vara osagt. Men det är det namn jag har lärt mig i alla fall. Vi pratar alltså om en väldigt väldigt ytlig skelettmuskel. Och den här sitter då på underarmens insida. Och ska vi göra ett litet experiment. Om du lägger ner underarmen på skrivbordet framför dig. Med då insidan liksom uppåt. Och så för du tummen mot lillfingret. Och pressar ihop. Ser du då ett litet stråk av palmaris longus? Nere vid handleden. Alltså en liten som en sena som sticker upp. Gör du det?
Ja,
men det är bra. Då tillhör du ändå gruppen som får den här lilla rackan. För det är inte alla som får palmaris longus. Och det beror på att vi inte vet riktigt vad den fyller för funktion idag. Vad vi ska ha den till.
Jag är en ganska meningslös person alltså.
Det ska jag låta vara. Jag har ju själv den. Så att då är vi väl i så fall i samma liga. Nej, men så här, man tror att vi fick den här lilla muskeln då som övergår en sena nere vid handleden. För att vi skulle kunna greppa tag bättre och klättra bra. Sådär. Men vi ska ju samtidigt nota bene komma ihåg att vi började trots allt gå på fötter för ungefär 3 miljoner år sedan. Och då kan man ju kraftigt kanske ifrågasätta varför vi skulle behöva ha den här lilla muskeln. Och dessutom så har man gjort experiment på det här och konstaterat att styrkan i grepp. Och i handen, den är lika stark med som utan palmaris longus. Och dessutom så saknas den hos ett antal människor. Så att den är helt onödig. Den kan du få donera
den
bort.
Den ryker.
Den ryker.
Får jag 1000 pund? Hörde jag 1000 pund?
Hörde jag 1000 pund?
Första, andra, tredje.
Palmaris longus. Vem vet?
Ja, absolut. Longus Island ska
Longus
jag flytta till.
Island. Plats nummer 3. Låt oss prata lite om Darwins knöl. Har du noterat att på ytterörat hos vissa så finns det som en liten utbuktning, som en liten
som en
knöl?
Vårtan.
Ja, eller mer som en knöl kanske jag skulle beskriva det. Och det här, det är samma fenomen här som med muskeln vi pratade om, att alla har inte den här lilla knölen. Och det kanske, eller mest sannolikt, beror på att den fyller ingen som helst funktion för oss.
Gud vad folk springer till spegeln nu och tittar.
Ja, jag älskar det. Man tror att den här lilla knölen har hjälpt oss att styra örat. Alltså att rotera det, att böja det, att vinkla det. Eller sloka ytterörat. Kanske för att vi ska kunna fokusera mot ett visst ljud. I syfte att upptäcka en fiende. Att liksom styra hörseln mot en viss punkt. Men idag kan vi ju så fint röra vår halskotpelare. Vår nacke. Vi är inte i samma behov idag att kunna röra och vifta med öronen som vi var en gång för länge, länge sedan. Men lilla Darwins knöl finns där som en liten kvarleva från svunna tider, trots allt.
Är de som har den lilla knölen bättre på att vifta med öronen?
Du, jag vet inte, men jag har också tänkt tanken, för att vissa kan ju faktiskt vifta med öronen. Jag kan inte göra det.
Jag kan ju det, men jag har inte en sån knöl. Ja. Gud.
Nej, men
ja.
Då har du lite såna aurikulära muskler säkert kvar, muskelfiber kvar, och det är samma sak med dem. Det är fullt obegripligt varför vi
fast de musklerna som används för nu viftar på öronen, de sitter, det jag känner rör sig, det är ju liksom långt upp i kinderna framför öronen.
Det är musculus masseter. Ja, jag vet inte.
Ja,
men låt mig då på punkten nummer 2 få prata om en annan liten spännande muskeltyp. Nu skulle jag vilja prata om arrector pilium-musklerna. Är de bekanta för dig? Alltså det, nu är vi nere på pytte små muskelfiber som alltså är anslutna till våra hårsäckar. Och som bidrar till att när vi blir chockade, får rysningar eller fryser, då får vi bokstavligen talat ståpäls.
Mm.
Och varför då? Varför får vi ståpäls?
Jag blir direkt äcklad. Du vet ju, så fort du går in på små saker på kroppen, då blir jag ju direkt äcklad. Jag mår direkt illamående.
Ja, men googla gärna rektopili musklerna. Alltså det här...
Nu ökar ju känsligheten.
Ja, alltså... Det här är ju också en kvarleva från en tid när vi var mycket, mycket mer håriga, så att säga, generellt. Vi var...
Reseragg.
Ja, vi hade ju mer hårbeklädnad. Och då kan man ju tänka sig att den här funktionen fanns för att ge oss dels skydd mot liksom väder och vind, men också få oss att se större ut. Att kunna liksom resa ragg, bokstavligen talat. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår. Det ger ju inte riktigt samma effekt när man inte har raka benen på länge och man fryser och det blir lite stubbigare. Alltså det är ju inte lika skräckinjagande.
Det kan det nog vara för vissa.
Ja, jag vet inte. Nej, om fiendeland så att säga. Ja, åh nej, inte hon. Ja,
nej, men om man nu ändå överväger att donera någonting så att säga direkt, då skulle det kunna vara att man plockar ut lite rektopili. Men
absolut.
Plats nummer 1. Här skulle jag vilja prata om ett intressant fenomen på vår kropp, eller vissa av våra kroppar. Bröstvårtorna på män. Ja, för det här kan man verkligen fundera på. Män kan ju alltså under extrema förhållanden eller vid vissa störningar, till exempel om nivån av prolaktin som främjar mjölkproduktion blir extrema, eller för den delen vid viss typ av intag av högdos hjärtmedicin, till exempel digoxin, då kan ju alltså män laktera. Det kan ju då utsöndras en liksom, ja, mjölklik produkt också. Och det här, alltså du vet ju vad bröstvård, mamma är. Och det här stammar ju...
Jag vet hur brösten sitter, ja.
Ja, och vad de heter.
Ja.
Mamma är. Det har ju att göra med att vi är däggdjur. Alltså, det är ju superviktigt för oss att kunna amma vår avkomma.
Dia. Och då,
dia.
Ja.
Och då kan man ju fundera på, varför är herrans namn skola den manliga arten av homo sapiens begåvas med mamma är? Jo, det är så här att...
Det utsöndras väl liksom enough, tycker jag, utan
ja, bröst. Det kan man tycka. Men
det räcker.
Bröstvårtorna hos små pojkfoster, de anläggs under fostervecka 4. Men det är inte förrän ungefär vecka 8, 9, 10 som pojkfoster börjar producera testosteron. Och då finns ju redan bröstvårtorna där, så att säga. Men alltså jag tänker så här, fyller de möjligen en estetisk funktion? Skulle det kunna vara besvärande om de saknades, så att säga, helt?
Är det inte en vanlig sak? Jag tror att jag hade höjt på min ögonbryn.
Om de saknades?
Om det liksom bara såg som en spolformad säl.
Just det.
Alltså, men om jag var uppväxt med att män, så att säga, saknar, då vet jag inte... Jag är inte säker på att jag kommer reagera nämnvärt då. Det är som de har ju inga på ryggen.
Om jag skulle vara uppe.
Ja, men vad fan? Just det. Om jag vet att alla män har två bröstvörter fram och två på ryggen, då tycker jag att det är naturligt. Nu har de ju inte.
Ja, absolut. Ja, du skulle kunna, du hade kunnat förstå om det fanns två på ryggen också. Ja,
ja, om det var liksom i defaultläge från start. Det är lika meningslöst det. Det är bara att de börjar se ut som en transistorradio.
Ja, det är så mycket knappar överallt.
Ja.
Ja, jag fattar.
Helt meningslösa också. Och det är också otroligt jobbigt om det sprutar i alla håll. Det blir till slut som mer som en vattenspridare. En sån här som...
Ja, just det. Alla hjärtsjuka med högdos digoxin går omkring.
Exakt. De ser ut som en sån som står i rondellerna och snurrar ut vatten. Det är trist. Vilken syn.
Åh, gud vad besvärande.
Gunnar, det börjar ju torva här i cyklarondellen. Kan vi köra ner Gunnar i mitten?
Vad stökigt också att ha liksom en kran fram och en bak så att säga.
Det är liksom. Tänk också om de är erogena allihopa. Vilket jävla stök.
Nej, men det tycker jag skulle vara bra. Då blir man ju inte så begränsad.
Har du ett problem med att männen är för lite?
Nej, jag
kåta?
Säger inte att det är ett problem. Jag säger att då skulle man från alla vinklar så att säga kunna hitta en erogen zon. Det är ju inte... Jaha, här pling. Ja, här har vi en nu.
Man får inte sträcka sig, menar du?
Men tänk ändå, lek med tanken, Lena, att vi alla skulle ha fått bröstvårtorna någon annanstans på kroppen. Jag menar, alltså, jag tänker, knävecken, alltså, kan det vara något?
Ja, för alltså, som kvinna, om man tänker liksom motoriskt, då är det jävligt rimligt att de sitter någonstans mellan armarna. För du ska hålla i ett barn och den ska äta samtidigt. Men männens, tycker jag, där kan vi nästan köra ut en liten undersökning. Vilka roliga, eftersom de är helt meningslösa, de sitter. Axlarna, knävecken, kinderna.
Kinderna tycker jag skulle vara spännande. Herregud. Det blev ju långt där avsnittet också.
Ja, det blir ju ofta det.
Men det svider ju så lite det där ändå.
De har ju som så att säga stoppknapp på sina apparater.
Ja. Men hörni, ta hand om er. Och jag tycker ni ska gå in och läsa på lite om donationsregistret och fundera lite grann på hur ni ställer er till. Dels att donera era organ när ni inte längre finns i livet, men också kanske att ni skulle fundera på: hur ställer jag mig till det här som behövande av ett organ? Kanske förändrar det ens inställning lite. Om man också sätter sig in i den potentiella risken.
Nu snärde du dem, Anna. Den är svår att värja sig mot, den grejen.
Den är svår.
Jag vill inte ge, men jag vill jättegärna ha. Nog jag mätt, men en korv.
Tackar.
Hörrni, ta hand om er. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Bye.
Bye.